Jag minns ju särskilt de här byxorna. Blekblå. Inte särskilt snygga alls.
Oktober 1977. Det hänger ett par ljusblå manchesterbyxor på en galge i en lumpbord på Hornsgatan i Stockholm.
Det var nästan lite spöklikt att se dem där när man visste att han var försvunnen. Allting var väldigt rörigt och hans övriga kläder låg slängda där i högar.
Kläderna har tillhört 26-åriga Bosse Jansson. Han hade varit försvunnen i mer än ett år då när de plötsligt dyker upp där i drivor av dödsbon på berg av begagnade saker bland skor, serviser och skumgummimadrasser.
Undrar om inte han hade sandaler? Jo, jag är nästan 100 på att han hade sandaler. Vilket inte var så vanligt då.
Men det är inte bara Bosses kläder som ligger där. Det är alla hans böcker och hela hans skivsamling. Hundratals vinylskivor med folkmusik.
Alla pratade om den där fantastiska samlingen han hade då. Och det var ju långt innan han försvann så att säga. Så pratade man om hans skivor som var då unika. Som var från när och fjärran.
Och i en svart sopsäck så hittar man papper. Papper, en liten plåtflöjt och protokoll från Sveriges kommunistiska parti. Och så hittar man en röd perm med albanska språkövningar. Och så är det Bosses block, brev, betyg, biljetter, allt.
Ja, men det fanns, man kan ju inte sälja en säck med papper. Va? Nej.
Vi blev alldeles bestörta och undrade hur detta kunde komma sig.
Vad fan är frågan om egentligen? Ja. Ponera, tänk om man kommer tillbaka då. Och så har man sålt hans skivsamling. Tagit lägenhet och sålt skivsamlingen och hans kläder var till salu. Nej, det är ju upprörande faktiskt. Det är det.
Tirana är sekretitet i Skipris. Ajo är sekretitet i Ransisen. Tirana är sekretitet i Majmal i Skipris.
Vi sänder brevbäraren som försvann.
Den som är försvunnen är ju varken död eller levande. Vi lever och sen dör vi, va? Men den som försvinner, han halkar däremellan.
Ett program av Sara Lundin.
Var finns du, Bosse?
Flera år tidigare, långt innan Bosses bohag hamnade i plastsäckar. Tidigt 70-tal, Södermalm är proletärt fullt av rivningskåkar och inrökta frukostcaféer. Bosse Jansson arbetar som brevbärare och bor en halv trappa upp på Folkungagatan 63.
Det var ett börjat hus, om man säger så. Med fina butiker i gatuplan och hiss i huset.
Varje morgon, någon minut innan klockan 6, så går Bosse till sitt jobb på postkontoret som ligger i fastigheten intill, ungefär 100 meter bort.
Här finns idag en Lidl-butik.
Det här är Bosses gamla brevbärarkollega Åke Wiberg.
Ja, man börjar 6. Man börjar 6 och då börjar man med sortering. Man sorterar all post som har kommit in till kontoret den morgonen eller under natten. Ja, de flesta var där 6. Så att det märks om någon inte står där han ska. Kom man kvart över så fick man alltid frågan, har aftontidningarna med dig?
Kommer du ihåg när Bosse började på posten?
Jag satt just och tänkte på det. Jag kommer inte ihåg om han fanns där när jag kom eller om han började samtidigt. Men nej, jag kan inte säga det när han började.
Kom du ihåg ditt första intryck av honom?
Ja, han var ju så extremt rödhårig. Så att han såg ut som en morot i huvudet, va? Det kommer jag ihåg att man såg. Ja, han gav ett intryck av att väldigt lågmäld, väldigt intelligent. Och han var inte skrytsam på något sätt. Han var en trevlig kille helt enkelt. Jag tyckte om honom. Jag var ju framförallt politiskt intresserad då. Och jag jobbade fackligt. Jag var klubbordförande på posten. Och det var bra arbetskamrater. Trivdes ganska bra med det. Det var fritt och man blev stark i benen. Det var inga cyklar på den tiden. Det var inga bilar. Det var gå. Det var ju mitt i stan, alltså, på Södermalm. Det var brevbärsväskan över axeln och Vietnammärket på rockslaget. Jag fick faktiskt frågan en gång när jag började där. Jag var ganska kaxig då. Min chef frågade mig, ska du inte ha brevbäruniform på dig? Det var inte något absolut tvång då. Och så pekade jag på mitt Vietnammärke. Där har du min uniform. Ja, det började ju med Vietnamkriget. Så. Och det kom som en fullständig chock för mig. Jag är ju uppvuxen delvis i USA. Och kom tillbaka 1960 därifrån. Och var väldigt proamerikansk. Jag var 15 år då. Och jag blev väldigt chockad av det jag såg av krigföring i Vietnam. Och det slog om helt i huvudet på mig. Jag blev kommunist. Det var Bosse också, så vi hade ju det samarbetet då liksom.
Första gången jag såg Bosse Jansson var på en demonstration. Och sen vande man sig vid att se honom på nästan alla demonstrationer. Han var som ett inventarium som många kände igen just i de sammanhangen.
Det här är Jan Stolpe. Under 2 år på 70-talet är han redaktör för Folket i Bild Kulturfront och genom den tidningen engagerad i vänsterkretsar.
Han gick alltid omkring och sålde olika trycksaker. Han sålde tidningar och han sålde tidningen Gnistan som var ett organ för KFML, sedermera SKP. Han sålde Klarté och han sålde också tidningar som handlade om Albanien och även broschyrer. Han hade till och med en specialsydd jacka. En sorts mantel med olika fack så att han kunde ha olika trycksaker till hands samtidigt i sitt vandrande lag.
Vi vill uppmana alla att hålla sig lugna. Det är en massdemonstration.
Det var demonstrationer varje lördag. Vi demonstrerade för massor av saker. Protestera mot Vietnam naturligtvis då, och sen så var det ju då saker som hände i Afrika och sen var det fackföreningsfrågor och ja. Så att i princip så träffades det här gänget eller det som man umgicks varje lördag ute på stan och man gick någon demonstration och sen satt man på ett fik och snackade. Ja.
Det här är Martin Naukler. Han hade precis gått ut Christer Strömholms fotoskola och arbetade med den kommunistiska ungdomstidningen Rödluvan. Han bodde i kollektiv, gick runt i träskor och händerna var ofta blåsvarta av spritstensilering.
Man hade varit mods först och mods var ju framförallt att man bara gjorde uppror mot föräldrar och sånt. Och sen så blev jag mer och mer radikaliserad och när jag kom till Stockholm och sådär. Så man... Man var väldigt idealistisk. Eller jag var väldigt idealistisk, ska jag säga. Många av mina vänner och kompisar och så där. Och alla kämpade för någonting om man skulle ut med den här kameran och visa på orättvisorna och så där.
Martin och Bosse var partikamrater. Båda var medlemmar i KFML, eller det som 1973 blev SKP, Sveriges kommunistiska parti.
Så han var medlem i samma avdelning på Södermalm som jag var.
Bosse och Martin sågs mest på möten, manifestationer och demonstrationer. Och kom man sent någon lördag och var vilse i folkmassorna så kunde man alltid spana efter Bosse.
Ja, för han stack ut. Jag brukar säga att han var 2 meter lång, men han var inte 2. Jag tror att han var 1,96-1,97, men han var väldigt lång. Och han var väldigt rödhårig. Så att Bosse Jansson, den såg man direkt. Även om han var 200-300 meter långt bort på gatan så såg man att han kom. Han älskade kartor. Han hade alltid kartor och kartfördrag. Jag tror att han var ute och gick ganska mycket ut i skog och mark och så här. Sen han hade alltid någon, om det var en ryggsäck till och med, för det var inte vanligt då skulle man, det skulle hänga på axeln då, för det var ju töntigt att ha en rygg. Men jag tror han hade en ryggsäck och så hade han alltid mycket med kartor att göra. Mm. Och han var ganska tyst. Jag har ingen minne av att han hade några speciella åsikter. Utan han var väldigt plikttrogen. Man skulle ju sälja Gnistan då, det ingick. Det var liksom huvudtidningen. Det var KFMLs tidning som sen blev Sveriges kommunistiska partis tidning. Och den kom ut en gång i veckan, då tror jag. Och sen hämtades den då. Och då var jag hemma hos mig. Som tidningen, varje avdelning fick, eller varje sån här grupp fick sina tidningar. Och sen skulle varje person komma och hämta tidningar och så skulle de sälja dem då. Och Bosse var en sån som alltid kom. Alltså det var ju till och med så där att klockan då och då kommer Bosse och hämta tidningen. Och då kom han upp. Och han var den absolut plikttrognaste utav alla. En del glömde väl att hämta tidningen eller kom någon annan dag eller i bästa fall en vecka senare eller ja, så där då. Men Bosse var alltid punktlig.
Bosses stora intresse är språk. Han talar engelska, franska, rumänska, kan lite italienska och serbokratiska och så albanska. Albanien är Bosses passion, kulturellt och politiskt.
Alla visste vi att det var en regim med mycket, mycket hårda nyper. Men många inom vissa delar av vänster var väldigt intresserade av Albanien under några år, så var det.
Jag var inte så intresserad av Albanien. Nej, men Albanien var ju ganska udda.
Det var ju väldigt specifikt Albanien, alltså det var ju knappt man visste var det låg till en början. Men
jag vet att det var någon annan kompis som åkte till Albanien i den här vevan och det var väldigt konstigt, man fick inte ha jeans, man var tvungen att klippa håret, alltså det var väldigt mycket märkliga saker, den här Enver Hoxha som styrde och ställde råden ner. Så att
jag fick ett vykort från min lillebror, han var i Albanien, och så kom det ett vykort därifrån med en knuten näve och där det stod att det är skönt att se socialismen byggas i praktik.
Ja, alltså det fanns ett politiskt intresse bland många inom vänstern för Albanien. Det gjorde det. Men för albanska språket var jag nästan ensam om att gå så långt att han till och med lärde sig det.
Pyetje, som betyder fråga. Situet citet i mig maldisk i Prisberg i Åre. Hur kallas den största staden i norra Albanien? Och svaret är Shkodra. Shkodër i obestämd form, Shkodra i bestämd form.
Det här är Ulmar Kvick. Han sitter vid köksbordet och bläddrar i en röd perm med Bosses albanska språkövningar. Mm. Ulmar träffade Bosse första gången 1970 i Albanien, i en hotellobby. Mm. Och trädstammarna utanför var målade med vit målarfärg. Bosse var fräknig, minns Ulmar, och pratade utpräglad stockholmska.
Lite nasal så där. Han gjorde, kan man säga, ett ganska präktigt intryck. Överhuvudtaget så fick man ett intryck av skötsamhet. Han var måttfull i allting och han var inte så att han var absolutist och så vidare. Han drack vin och så vidare och ja.
Efter resan till Albanien så börjar de brevväxla.
Mm.
De skriver långa brev med snirkligt bläck som nästan uteslutande handlar om albansk grammatisk förvirring.
Det här är ett brev jag har skrivit till Bosse den 14 december 1970. Och då skriver jag, hej, de personliga pronomina du frågar om har också gett mig huvudbry. Jag kan nog inte riktigt skingra dunklet vad det gäller deras användning. Ja, vi kämpade tillsammans, alltså var och en på sin kant. Jag där uppe i Remmen som är en avkrok i nordöstra Värmland och han i Stockholm.
Både Bosse och Ulmar var medlemmar i Svensk-Albanska föreningen. Men Ulmar säger att han var en outsider på landsbygden och inte alls så politiskt aktiv.
Jag var ju ganska ensam om att inte vara kommunist. Alltså. Så var det bara. Mm.
Jag ska du... hämta lite. Ja, visst. Vill du ha lite mer? Bosse var däremot aktiv i Svensk-Albanska. Han satt i styrelsen och arbetade ofta i föreningens lokal. En gammal vitkaklad mjölkaffär i Kristineberg. Och där höll han bland annat i albanska språkkurser. Han översatte poesi och artiklar till medlemsbladet.
Ja, när jag kom med så var han sekreterare, vet jag. Men jag har inga protokoll från den tiden.
Där är Kerstin Nordfors och hon gick med i Svensk-Albanska föreningen 1972 och kom att träffa Bosse flera gånger i veckan.
Så att, det var ju en person som man tyckte då att man inom situationstecken kände väl. Men om jag tänker efter hur mycket jag egentligen kände honom så var det ju egentligen väldigt, väldigt lite när jag kände honom. Det här är bilder från mina albanier.
Kerstin öppnar sina fotoalbum med svartvita fotografier.
Här är en bild från 1 maj 73.
Bosse i täckjacka.
Där Bosse säljer sånt här Albanien material då.
Trädgårdsfest 1974.
Och där ser man Bosse.
Bosse i tunn, rutig skjorta.
Här har vi med albanska ambassadören också och deras fruar. Det där är väl albanska ambassadören. Det jag minns det är hans intresse för språket och att göra resor. Det tyckte han var roligt.
Det hände att han skickade vykort till Kerstin.
Idag har jag kommit till Pristina, Kosovos huvudstad.
Ett vykort kommer från Stekenjokk, ett från Österrike och det här kommer från Kosovo.
Här tänkte jag bo under några dagar för att göra utflykter härifrån till städerna runt omkring. Dessutom besöka tidskriftsredaktioner, universitetet och så vidare. Kommer hem 28 maj, hälsningar Bosse. Han åkte mycket till Kosovo och han gick ju också en språkkurs i Pristina. Det var därför han lärde sig albanska språket, vad jag förstår. Sen har jag ett kort här och det är nästan till omöjligt att läsa. Bosse var otroligt duktig på att skriva smått. Han plitade verkligen. Det går in 15 rader på ett vykort som de flesta bara skulle trycka in 4 rader på. Så att... Och skriver redovisande. Han skriver sällan om saker och ting är roliga eller så, utan det är mer så här har det varit, mer konkret. Jag upplever nog inte att Bosse lät oss ta del av sina känslor rent allmänt, varken i skrift eller eller när vi träffade honom och pratade med honom, så visste man sällan vad han kände eller tyckte eller någonting. Jag tror också att det var det som gjorde att det var så enkelt för honom att resa. För när han pratade om sina upplevelser under sina resor och att han träffade människor hela tiden på sina resor, undrar jag lite grann om det inte hade att göra med att de där människorna han träffade på resorna, visste han att de skulle kanske gå av nästa hållplats, och då var det lite lättare att hålla kontakt under en kortare tidsbestämd period. Så, ja, han var mycket tillbakadragen och blyg när det gäller att prata om sig själv. Det var mycket ovanligt. Mycket, mycket ovanligt.
Var kom Bosse ifrån? Vet du det?
Ja, jag tror att efteråt att det var någonstans nerifrån mellan, alltså Västergötland eller Öst. Ja, det är någon, Västergötland tror jag det var. Men det kände jag inte till då.
Han berättade aldrig någonting om sitt liv?
Nej, det gjorde han inte.
Alltså jag vet inte vad jag hört efteråt och vad han berättade om. Han var tystlåten om sånt. Men jag vet att han kom, eller hans föräldrar hade bott i Uppsala. Och att han båda var döda tror jag han också berättade. Och att han inte hade några syskon berättade han också. Annars var det var, mycket mer var det inte. Jag vet inte, han pratade aldrig om någon tjej eller... Jag kommer inte ihåg om jag frågade om han hade någon tjej eller inte. Jag tror inte det, för man ställde inte den typen av frågor till Bosse. Han antingen så berättade han också, så ville han inte, och då respekterar man det.
Så när man tänker tillbaka så här och tittar, så tycker man att ja, det var ju konstigt att det var ändå under en ganska... Det var nog flera års tid som man träffades lite då, men ändå så kan jag inte ge någon... bättre bild än så här utav honom. Och det är ju lite konstigt.
Varför tror du att han var så svår att nå då?
På den tiden var jag funderande. Jag tror sån här organisationer, jag har ju hållit på mycket med Buy and Fans då på, efter det här om man kan säga så. Att organisationer drar till sig folk. Och att det som är bra med en organisation, men som också kanske är dåligt, det är ju det att om du håller på Bayern eller om du håller på Mao så får du vara med. Ingen ställer det egentligen, det räcker. Då är du med oss, då är du inte med dem. Bosse höll ju på Mao, ja, det räckte. För att man inte skulle vara misstänksam, man inte skulle ställa några frågor egentligen. Om man inte berättade så berättade man inte, för det var, han var en del av gänget.
Så blir det april 1976.
Minns att vi var på teater kvällen innan. På Fria Proteatern på Wallingatan.
Kvällen innan Bosse försvinner.
Vi gick alltid på deras pjäser.
Det är fredag den 2 april.
Den fredagen efteråt, vi var ett gäng på 3-4-5 stycken kanske. Som gick på någon... restaurang, och det var restaurang, det var någon hamburgerbar och sånt där. Och där var Bosse, han var lite uppspelt faktiskt. Folk testade honom på vilka huvudstäder han kunde i världen. Och han kunde alla delstater i USA, han kunde vilka obskyra länder som helst. Han bara, som att trycka på en knapp så svarade han. Och det var så folk runt omkring märkte det och ville satsa pengar på att det här kan du i alla fall inte och sådär. Men det fixade han. Och alla de här Sovjetrepublikerna och småländerna i Afrika och Latinamerika, han kunde allt. Alltså delstater i USA, vet du. Det var Kansas huvudstad heter. Det är min sista minne av Bosse.
Lördag morgon. Bosse åker till Svensk-albanska föreningen i Kristineberg och arbetar några timmar. Han förbereder tisdagens möte då man ska planera föreningens sommarresa till Albanien, och den var Bosse ansvarig för. Han sitter inte ensam mellan de kaklade väggarna i lokalen och arbetar. Det är en annan styrelsemedlem där, och när Bosse sen går så säger han: "Hej då, vi ses på tisdag." Men de kommer aldrig mer att ses. Bosse tar tunnelbanan hem. Det vet man, för man kommer hitta ett klippkort till Stor Stockholms lokaltrafik i hans lägenhet. Sista resan är stämplad lördag den 3 april klockan 4:15 på eftermiddagen.
Sen så på måndagen så dök han inte upp hos sig, och det noterades ganska omedelbart av alla, för att han bodde ju bara något kvarter ifrån posten på Folkungagatan. Om han skulle vara ledig då meddelade han ju det långt i förväg, om han skulle ut och resa, och var han sjuk, det kunde alla bli en försynd, och ringde han alltid. Alltså, han var en ordentlig kille. Vi tyckte inte att det var väldigt olikt honom. Det var det som gjorde att det var så oroväckande. Så att jag gick dit faktiskt samma morgon och bankade på för att höra om han låg sjuk eller, men jag fick inget svar och gick därifrån och tänkte att det måste hända någonting.
Nej, jag har ingen riktigt klara minnen av exakt vilken tågordning saker och ting, hur det, vad som hände. Men jag vet ju att jag var där uppe och ringde på hans dörr, och jag ringde ju till honom, och han kom ju inte till ett möte som vi skulle ha i föreningslokalen. Och det hade ju aldrig hänt, så att så fort han inte dök upp förstod man att någonting mycket konstigt hade hänt. Och till början med så var man ju rädd att det hade hänt honom något hemma och att han var sjuk eller någonting.
Telefonsignalerna skär genom Bosses lägenhet. Signal efter signal söker honom. Veckan går, inget svar. Bosse kommer inte till jobbet, inte till föreningens tisdagsmöte. Och på torsdagen så kommer han inte heller till Martin för att hämta sin ranson av tidningen Gnistan. Och det hade aldrig hänt förut.
Det var det som bland annat gjorde att jag misstänkte att han hade hänt någonting. För att skulle han ha åkt bort någonstans så skulle han ha meddelat det. Han skulle ha talat om att jag kommer inte på torsdag att hämta tidningen. Det här är någonting som är skumt.
Sen när han inte hade kommit de närmaste dagarna heller, då gick jag till polisen och anmälde försvinnandet. Jag anmälde honom som försvunnen.
Åke Wiberg hänvisas till avdelningen för försvunna och saknade personer. Där sitter det bara en enda polis.
Jag minns att det var en rund figur som satt bakom ett skrivbord och pöste. Så att jag fick träffa honom då, och då berättade jag detta att Bosse var... Och då sa han så här att det finns ett bra sätt för att snabbt få ut det här. Han hade en kompis som jobbade på Hemmets veckojournal eller någonting som Hemmets tidning. Som tyckte om att skriva om sånt där. Så han skrev en lång artikel om detta försvinnande. Och sen så... Ja, så hände inte så mycket mer.
Nej. Det här är ett protokoll från ett möte i mars. Och sen är det ett möte i maj. Och där skriver vi...
Sia, ännu ej kommit till rätta. Ja.
Hans arbetskamrat försöker få polisen att agera, men det är inte lätt.
Jag ville att de skulle gå in i lägenheten för att han kanske låg där och var sjuk och inte kunde öppna ens. Det visste ju inte. Men polisen sa att de hade inga befogenheter att gå in i lägenheten för efter att hyresvärden har klagat på att hyran har uteblivit. Och det var ju i början på april och han hade kvartalshyra där. Så att han skulle ha väntat till juni om han hade fått råd av den där polisen. Men då låg jag på, tror jag. Jag vet inte om vilka jag ringde till. Men jag minns att det blev inte så lång väntan som han hade sagt att det skulle bli.
Till slut, när både Åke, Kerstin och Martin upprepar och understryker allvaret något är fel, så ger polisen vika och går med på att öppna Bosses lägenhet.
På vägen dit var vi fyllda av onda aningar.
Martin Naukler följer med två polismän till Folkungagatan 63.
Vi väntade oss nog att se något hemskt. Det var nog den första tanken att han har dött i lägenheten då. För att det var ju ingen som kom in i lägenheten. De var tvungna att bryta sig in ju. Och då, nej, han var ju inte där.
När Martin vill gå in i lägenheten blir han stoppad av polismännen. Han får vänta i hallen och bara kika in i Bosses välstädade och lite dunkla värld.
Jag hade tror inte att jag hade varit hemma hos honom innan egentligen.
Det såg ut precis som vanligt. Det var en fullproppad lägenhet, för Bosse Jansson var en samlare. Det var böcker och skivor och pärmar och tidningar i hyllor och på skrivbordet. Och det fanns också ett piano som stod mitt i allt med klaviaturen vänd inåt i en av väggarna i vardagsrummet.
Det här är Anders Sundelin. Han är den som har skrivit mest om Bosse Janssons försvinnande och är den som senast detaljstuderade polisrapporten som nu är gallrad.
Och det var snyggt och rent och ordning och redan hade liksom ordentligt i sitt hem då, va?
I sovrummet är sängen bäddad, lumpen sträckta lakan. Och så står det lagerbokhyllor ut från väggarna som på ett bibliotek där man kan gå in mellan hyllorna som i gångar.
Och det var några klädesplagg som hängde över en stol och på köksbordet stod en använd kaffemugg och i kylskåpet så fanns ost, mjölk och smör.
Man hittar Bosses plånbok. Den är kvar i lägenheten. 374 kronor och 80 öre. Man hittar hans pass, ID-kort, armbandsur och lägenhetsnycklar. Man hittar ett checkhäfte, tre bankböcker och en sparbanksbok. Och på hallmattan ligger det post, reklam och så en bokningsbekräftelse på en resa till Algeriet. Det är egentligen bara två saker som verkar besynnerliga. Dels hittar man ingen telefon- och adressbok, och det är klart att man som aktiv föreningsperson på 70-talet har en sån bok. Och så ligger det ett par slitna tofflor liksom kastade vid ytterdörren. Där Martin står.
Ska man säga? Han var ju så noggrann. Han var ju så prydlig då. Sängen var ju bäddad och allting sånt där. Så att tofflorna skulle stå i ordning. Kan du tänka att någon kommer att ta dig och lyfter det ur liksom. Så ligger de kvar där. Så kändes det. Det var precis som plötsligt fick man säga, oj, så här, vad är det här liksom? Det kanske bara var att han hade bråttom när han gick eller vad som helst, men på något sätt så kändes det fel. Men just tofflorna var fel.
Och så visade sig till allas förvåning att Bosse är en rik 26-åring. Han har 120 000 kronor på banken och aktier som är värda mer än det dubbla.
Det var ett arv som han hade fått från sin farfar som var byggmästare i Uppsala. Och jag vet inte vad det där blir. Det blir närmare miljonen, över miljonen säkert idag, va, som han hade. Och som han inte rörde de pengarna. Han levde på sin lön som brevbärare.
Det som blir väldigt tydligt nu när praktikaliteter måste in och jobba runt mystiken i att en människa faktiskt kan upphöra, det är det faktum att Bosse är ensam. Han saknar anhöriga. Han har inga syskon och hans föräldrar har dött i en bilolycka.
Hans föräldrar dog relativt tidigt för att han blev föräldralös i tonåren eller något sådant.
Och eftersom Bosse inte har några nära släktingar så utser tingsrätten en god man. Den som ska ansvara för Bosses hem och tillgångar så länge Bosse är försvunnen. Och den här goda mannen, det blir den ansvariga polisen. Men hösten året efter försvinnandet så dyker plötsligt Bosses kläder, alla hans böcker och skivor och en säck privata papper upp i den där lumpborden på Hornsgatan.
Han letade ju bara lägenheten. Han tömde ju bara lägenheten.
Polisen, eller den goda mannen, hade alltså rensat nästan hela lägenheten. Och så har han låtit sin egen dotter flytta in där.
Det var fruktansvärt. Alltså, ja. Nej, det var för jävligt. Alltså.
Minns du hur ni fick reda på att hans dotter bodde i Bosses lägenhet?
Hennes namn dök upp på dörren. Vi hade ju arbetskamrat som delade ut post där. Så... Helt plötsligt så stod det hans namn, ja, hans efternamn på dörren. För det är liksom, alla visste ju att Bosse hade bott där. Och brevbäraren som gick till det huset var ju arbetskamrat med Bosse. Så han såg ju direkt att det var ett nytt namn på dörren.
För att inte belasta Bosse med obetald hyra så hade polisen ordnat ett specialavtal med hyresvärden om att hyra ut hans tvårum och kök. Om Bosse sen återvände så skulle han genast få tillbaka sitt hem.
Kunde de inte åtminstone ha väntat? Kunde de inte ha, ja, men det var oetiskt, det var ju ett jädra sätt. Alltså, eller hur?
Man la inte ner många kol på det här ärendet och det störde oss ju väldigt. Alltså. Det tyckte vi var upprörande.
Polismannen är död sedan mitten på 80-talet, men John Stolpe intervjuade honom till en artikel han skrev åt Folket i Bild Kulturfront 1977 med rubriken Varför letar inte polisen efter Bosse Jansson?
När jag intervjuade honom så sa han bara, det vet man ju att sådana där originella killar, de går och gör av med sig rätt vad det är. Han var helt övertygad om att Bosse Jansson hade tagit livet av sig och föreföll inte intresserad av att lägga många strån i kors för att utreda saken.
När artikeln publicerats och avslöjar att polismannen låtit sin egen dotter bo i Bosses lägenhet och att han sen dessutom skingrat eventuella spår på en loppmarknad, ja, då blir han avsatt. Dottern får flytta ut och en ny polis får ärendet på sitt bord.
Men det var ju så dags.
Den nya polisen lyckas inte nysta fram en enda ny ledtråd. Spåren efter Bosse hade kallnat och grusats.
En 2 meter lång rödhårig brevbärare försvunnen som rök i skyn. Vems planering och vems grundlighet förvisade dig till intigheten?
Det enda som återstår nu är ett regn av spekulationer och frågor. Oändliga frågor, störande frågor, frågor som stundtals kommer få omvärlden att ändra form.
Vi var ju många som var väldigt förbryllade över hans försvinnande.
Ja, det var bara ett stort frågetecken.
Man kunde naturligtvis gå igenom då olika scenarier. Det enklaste är förstås att tänka sig att han gick ut för att ta livet av sig. Ingen kunde komma på något rimligt skäl till detta.
Nej, det fanns inte på kartan. Han var inte, nej. Alltså han var ju, som jag beskrivit honom, så har jag beskrivit honom så lite udda och annorlunda. Men han var ju inte deppig typ. Han var ju inte, nej.
Man kan ju tänka sig att han tog en 50-lapp i plånboken och gick ner till Stadsgården och hoppade på en Finlandsfärja och hoppade. då har man ju inte känt honom ett dugg. Alltså. Och, för det är så totalt. Det bryter mot hela bilden av den jag har av Bosse. Alltså. Det var ju liksom sista kvällen, fredagen innan. Så han var ju uppspelt och rolig.
Andra scenarion som målades upp bland Bosses bekanta. Det hårda aprilljuset hade gjort isarna sköra och Bosse hade kanske drunknat, fastnat på botten. Eller hade han kanske sneddat över en gata och blivit påkörd, bortförd?
En annan möjlighet är ju, som det då talades mycket om, är att det fanns exilalbanska kretsar i Stockholm vid den tiden som var ytterst fientliga till alla som sysslade med Albanien.
Allting tyder ju på att han lämnade hemmet utan planering och utan egen vilja. Det är vad det tyder på. Eller att han blev lurad att lämna hemmet är också en möjlighet.
Men vad jag vet har man aldrig hört talas om att den albanska regimen, den kommunistiska albanska regimen, har begått några sådana mord. I varje fall inte i Norden.
Blev han kidnappad eller var han en spion? Eller?
Det finns ju olika säkerhetstjänster som skulle kunna vara involverade.
Det jag undrade över, det var ju hans resor. Om vi nu verkligen, nu spekulerar vi va? Över en människa som inte har chans att försvara sig.
Bosse hade rest genom hela Östeuropa. Fler resor än de han sänt vykort från berättat om. Det kan man se via stämplarna i hans pass.
Det var NATO-länder han besökte. Var det någonting som förenade alla de här länderna, så var det NATO-länder förutom Östberlin. Och jag kunde också se att han reste från Island, inte direkt till Stockholm, utan han reste över Berlin. Och han gick in i Östberlin över dagen och sen gick tillbaks och sen flög från Berlin hem till Stockholm. Och då tänkte jag det kanske var så att det inte gick något direktflyg. Men det gick flyg och det var omständigt att åka den här vägen och det var mycket dyrare att åka den här vägen. Tänk om det var något sånt. Att han på något sätt var lierad eller hade gjorde tjänster åt Stasi eller ryssarna eller sådant. För det var liksom lite svårförklarligt. Ryssarna hade ju ville ha informationer från Albanien. Albaniens sympatisörer. Bosse Jansson var ju en av världens främsta experter på Albanien.
Det är väldigt kallt att ingen skulle ha sett något och få ut honom utan och iväg honom utan att någon ser någonting, alltså. Hör någonting. Det är väldigt skickligt gjort, välplanerat gjort i så fall.
'70-talet går mot sitt slut och världen, politiken, allt har förändrats, men Bosse Janssons försvinnande ligger som en tunn och oljig hinna över stämningen bland hans partikamrater. Den försvinner inte.
Det var otrevligt. Mm. Tryggheten hade lite försvunnit på något sätt. Det var otrevligt i partiet, i vänsterrörelserna. Det var mycket splittringar. Det påskyndade väl vägen ifrån den här rörelsen kan man säga. Då. Man kände liksom att det vill man inte vara med om. Det kändes inte. Vem kom? Är det mig de hämtar härnäst? Ja, eller vad är det som... Ja. Men varför skulle man hämta en liten KFM-hallare? Nej, man var ju mycket yngre då och trodde ju att den här politiska rörelsen hade mycket större betydelse än vad det egentligen hade. Man såg ju allting genom de här glasögonen på något sätt då.
Bosse Jansson dödsförklarades 1986, 10 år efter hans försvinnande.
Konstigt att man inte hittar honom, men Ja, jag kommer inte ihåg när jag gav upp hoppet om han skulle vara i liv eller inte. Det kommer jag inte ihåg. Jag drömde att jag satt på tunnelbanan och så la jag märke till en person med samma röda hårfärg som Bosse. Fast det var en kvinna. Och då tänkte jag så här, tänk om man har i smyg gått och bytt kön och därför inte vill... Men man spekulerar om allt möjligt alltså. Vad som skulle kunna ha hänt om han gjort det frivilligt och vad som kan ha hänt om han inte försvann frivilligt. Allt spekulerades man. Man gick och ältade det där alltså. Och en människa som har egna tankar och som inte delar dem med någon annan så då vet man ingenting. Eller som råkar ut för saker som andra inte vill att man ska få veta. Det är inte så tryggt som man kan inbilla sig till vardags. Det finns sprickor där som man inte ser och som slukar en rätt vad det är.